Det har blivit dags återigen för årets lyssnarfrågemaraton med mig, Tobias Svanelid, och vår egen lyssnarfrågeguru, historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison. Välkommen, Dick.
Tack så mycket.
Och i år så är det frågor både om hur historien används idag i olika politiska sammanhang och också om historia rätt upp och ner. Men vad är din bild, Dick? Håller historia på att bli allt viktigare i vårt föränderliga samhälle?
Ja, det vill jag mena. Åtminstone de historiska erfarenheter som vi förr har blundat för. Till exempel individens betydelse. Vi vill så gärna, eller har så gärna velat tro att vi är så säkra för diktatorer och maktfullkomliga presidenter eftersom det ligger en massa skyddsnät i form av senat, representanthus, riksdag, parlament och så vidare. Det ser vi nu att det stämmer inte. Enskilda individer kan blockera, förstöra, sabotera, hitta på nya lösningar och så vidare. Och det här individens roll, att det alltid är människan ytterst som personligen har ansvar för det förflutna och för framtiden. Vi kan förändra och ändra. Detta har vi en hel del att lära oss av historien, och då behöver vi lära oss mer om sån här personens makt, fullkomlighet och möjlighet att förändra. Trump tänker jag ju på då, men det här gäller alla egentligen, och då bör vi blicka bakåt.
Och vi drar igång direkt. Första frågan kommer ifrån Jonas Bengtsson som tittade på Rapport mitt under Grönlandskrisen i början av året, och då såg han många anti-amerikanska demonstrationer som vajade där med gula flaggor med röda kors. Det såg precis ut som Kalmarunionens flagga, tänkte Jonas. Men kan det verkligen stämma, Dick?
Ja, det stämmer. Det är Eriks riksbanné, kung Erik, han som vi brukar kalla Erik av Pommern. Han beskriver själv hur det ska se ut med egna ord i ett brev från 1430. Rickenspanné, riksbanéret med ett rött kors på gult fält. Och det var säkert på grund av att han ville ha någon sorts pendang eller någon sorts alternativ till ärkebiskopen i Lund. Han hade ett gult kors i rött fält, och det är det vanliga kyrkliga. Det hittar vi i Uppsala stift och Svenska kyrkans vapen och så vidare. Och vände man på färgerna, då fick man vad kungen menade, det var hans symbol. Och den här nordiska flaggan, den har rekonstruerats i modern tid i olika jubileum. När Helsingborg firade 900 år 1985 till exempel, då använde man den. Den har kommit i svang nu på sistone när man börjar tala om mer samarbete mellan de gamla nordiska unionsländerna, inklusive Grönland.
Vad ska vi förstå att det här betyder då, när man vajar en sån här flagga på Grönland eller i det här sammanhanget? Det var kanske i Köpenhamn som han såg rapporterna ifrån, men vad betyder det?
Ja, det kan signalera två olika saker. Det ena är historisk identitet. Vi hör ihop, vi har band som länkar oss samman, och det kan vi spåra tillbaka till medeltiden. Och då finns det ingen symbol som är bättre än en flagga. Det är en skandinavisk korsflagga, men med färger som inte används på det sättet idag, och det är från den tid den nordiska länderna hörde samman. Det är det ena. Det kan också peka framåt, signalera nordisk enhet, att vi står här tillsammans. Vi har trots allt mycket mer gemensamt än vi de senaste 500 åren har velat ge sken av, och nu när vi konfronterat starkt yttre hot, då är det dags att sluta leden. Båda de här signalerna misstänker jag ligger bakom flaggviftet.
Och det finns ju, inte många ska jag inte säga, men det finns ju en del namnkunniga personer i bland annat Sverige som har talat sig varma för det här med Kalmarunion och nordisk samhörighet. Gunnar Wetterberg är en. Du, Dick, är ju en annan. Hur tänker du?
Ja, absolut. Jag tycker det här är helt rätt tänkt. Jag har ju någon sorts tvådelad plan. Vi kan börja med att gå ihop med Finland. Det är lättare. Norge är knepigt för det är inte medlem i EU, så där krävs det lite meck. Men att Kalmarunionen på sikt är en god lösning, det tycker jag är självklart. Anledningen till det här, och det säger jag som historiker, det är att vi vet att inga system håller i längden. Det är ett system som stannar upp och inte utvecklas, det stagnerar och blir så småningom uppätet av ett större fisk. Våra västerländska demokratier har stannat upp, medan diktaturerna är på frammarsch idag. De blir fler och fler för varje år. Och då behöver vi ha en vision om att stärka våra demokratier, göra dem stabilare, starkare och utvecklas framåt. Och då menar jag att vägen går inte att splittra upp oss i små regioner, utan det går att bygga ihop oss istället. Och de nordiska länderna har så fruktansvärt mycket gemensamt att de skulle mycket väl kunna bilda en stor, stark demokrati som går framåt istället för att förbli små, svaga, outvecklade demokratier. Och då är Kalmarunionen en mycket bra utgångspunkt. Där finns ju dessutom en flagga och en självklar huvudstad. Kalmar med ett antal provinshuvudstäder runt omkring, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och så vidare. Då. Så det var en ganska bra lösning. Det finns dessutom ett perfekt konstitutionellt mönster att utgå från. Kalmarunionen var både, skulle vi säga idag, monarki och republik. Man hade en riksföreståndare där kungen inte var, motsvarande president skulle man kunna säga. Och så hade man ett kungahus. Så det är ett lätt sätt att lösa många problem som man får om man ska försöka jämka ihop länder. Och som sagt, i sina bästa stunder fungerade Kalmarunionen ganska väl innan nationell egoism kom i vägen och kungar började bråka. Men på Margaretas tid och på Eriks tid i början var det här en nordeuropeisk stormakt som man inte satte sig på.
Ja, det är just den lilla detaljen, det här med nationalistisk egoism då, som gör kanske att den här förebilden, historiska förebilden Kalmarunionen kanske ändå inte är så smaklig för, inte minst för svenskar kanske. Vi vill ju inte vara med.
Nej, alltså det på under 1400-talet vill vi vara med om vi fick bestämma. Bara det ville kungen i Köpenhamn också göra. En sån som Karl Knutsson som är kung av Sverige tre gånger. I hans propaganda så är danskarna fullständiga huggormar och skorpioner. Han hade ett skorpioner vid ett tillfälle. Mm. Men han gifte bort två av sina döttrar med danska adelsmän och han ville väldigt gärna bli kung av Norge och han hade inte haft någonting emot att bli kung av Danmark heller. Men man börjar använda nationalismen i den politiska retoriken. Och idag är det mycket starkare. Nu har vi haft 18- och 1900-talets nationalism att falla tillbaka på och då har vi en mängd nationalistisk kosmetika som ligger i vägen och som blockerar. Och det måste vi då komma över. Så Kalmarunionen 2.0, det är min slutvision. Men vägen dit, då skulle vi kunna börja samarbeta mycket mer för att bygga upp starka nordiskt samarbete. Och då kan vi ha Kalmarunionen som någon sorts symbolisk slutpunkt. Och det här har ju redan startat. Jag menar, våra företag har börjat fusioneras. Stora Enso, Merita Nordbanken, Nordea, likaså vårt försvar är nu NATO-integrerat. Så det enda vi behöver är att titta på våra välfärdssystem, våra skattesystem och göra det lättare att bo och arbeta i en och samma nordiska, eventuellt blivande förbundsstat. Det är åtminstone något vi borde jobba mer på. Och då kan kameleonen vara en symbol och då är den här flaggan ganska bra att vifta med, tycker jag.
Och vi håller oss kvar på Grönland. Det är en lyssnare som vill vara anonym men som undrar över Sverigedemokraten Jimmy Åkessons uttalande i en riksdagsdebatt om Grönland tidigare i år. Där Jimmy påstod att vikingen Erik Röde, han upptäckte en obebodd ö för 1000 år sedan och att nordborna därför kan påstås vara upptäckare av och ursprungsbefolkning på Grönland. Men stämmer det här verkligen, undrar alltså en av våra lyssnare. Och vad säger du om det, Dick?
Ja och nej. Nej så tillvida att den nordiska befolkningen dog ut någon gång under senmedeltiden eller flyttade därifrån, det vet vi inte. Men den här nordiska befolkningen som uppgick till cirka 4, max 5 000 invånare, den finns ju inte kvar. De nordbor som bor där idag, de danskar som har flyttat dit, de kommer från 1700-talet och senare och utgör alltså inte en del av den här ursprungliga vikingatiden befolkningen. Och då kan man inte tala om ett urfolk. Men nja, kan man säga till Jimmy om man tänker på hur det såg ut när nordborna kom dit. För där är forskarna lite delade. Vad vi vet är att Grönland hade varit befolkat tidigare i olika omgångar. Man kommer från Sibirien via Kanada och så bosätter man sig på norra Grönland och söker sig söderut. Vi kallar dem här för paleoinuiter, alltså besläktade med inuiter som vi förklarade eskimoer, men inte riktigt. Det är stenålderskulturer och de dör ut efter några hundra år. De kommer i olika vågor. Vi brukar kalla dem för independence-kulturer eller Dorset-kulturen. När vikingarna upptäcker Grönland, det är alltså omkring 985, då vet vi inte om det fanns några av dessa paleoinuiter kvar. Huruvida Dorset-kulturen, den sista av dem, hade några kvarlevande bosättningar längst upp i norr. Det är definitivt ingenting som nordborna upptäckte. Grönland kan mycket väl ha varit obefolkat just då. Senare, och nu snackar vi några hundra år senare, 1300-talet ungefär, då kommer det nya inuiter, vi kallar det för Thule-kulturen, och de sprider sig från norra Grönland söderut successivt. Och när man gör genetiska koller på dagens grönlänningar så finner vi att de är direkt ättlingar till Thule-kulturen, men det finns inga hittills i alla fall inga upptäckta DNA-profiler som visar på att de är släkt med den gamla Dorset-kulturen också. Så dagens grönlänningar, de ättlingar till folk som invandrade från 1300-talet och framåt. Och ska Grönland ha ett urfolk som bor där idag, då är det de som är urfolket.
Och då undrar man ju lite grann, även om du kan reda ut då detta begreppet som är ju smått politiskt infekterat, ett urfolk. Alltså, vad talar vi om här egentligen?
Ja, det är en väldigt modern term som jag personligen tycker är lite löjlig. Det bottnar idén att ett folk har mer hemortsrätt på platsen än några andra och så ska man kunna spåra det här genetiskt och genom historievetenskapen för att visa att vi har någon sorts hemortsrätt och rätt till mark och så vidare. Och i Sverige diskuteras det här ju framförallt när det gäller samer och kväner och Nordkalotten, för där handlar det om ganska mycket pengar. Rätten till gruvmarken, rätten till renbet och så vidare. Och det har det blivit väldigt politiskt infekterat. Men det är ju en global företeelse och då är det lite postkoloniala termer också. Urfolk, till exempel nordamerikanska, Native Americans, vad ska man ens kalla dem? Indianer? Nej, och så vidare. Är de urfolk eller inte? Vem har rätt till marken och naturresurserna? Det är alltså en mycket modernt laddad postkolonial debatt och det har gjort att allt fler vill bli definierade som urfolk för att höja sin egen status. Och då går det troll i debatten. Det blir inte vem var här först? Vem har rätt till Palestina, Israel, vad ska landet kallas? Vem har rätt till norra Sverige? Vem har rätt till Grönland? Trump har ju gett sig in i det här också. Vi har sagt helt historiskt felaktigt att vi var minsann där tidigt också. Och det här, i de allra flesta fall går det inte att genetiskt avgöra exakt vilken folkspillra som kom dit först i förhållande till människor som lever där idag. Grönland är faktiskt ett undantag, för där vet vi att de här stammar från Dorset-kulturens inuiter. Men annars så menar jag att det här försöker räkna ut vems förfäder som eventuellt kom dit tidigare, då negligerar du tusentals år av historia därefter med människorna som har precis lika stor hemortsrätt i kraft av födsel, uppväxt och kultur som alla andra. Så personligen tycker jag att det är en term som vi förlorar mer på än vi vinner. Vill du veta vad Grönland ska höra? Ja, du kan ordna en folkomröstning på Grönland. Punkt slut. Det är så vi demokratiskt sett borde agera på. Men historiens återkomst innebär att så resonerade man inte förr och nu finns det folk som inte gör så idag heller.
Och vi fortsätter i nutiden och vår egen tids konflikter. Det är lyssnaren Birgitta Ljungberg som undrar över begreppet russifiering, alltså Rysslands medvetna politik att låta rysk befolkning flytta in i områden som erövras av exempelvis Ukraina. Men hur unikt är egentligen det här för Ryssland? Om man tittar på historien, undrar Birgitta, vad ska vi till exempel kalla det som skedde när britter koloniserade Australien, och det finns ju gott om andra exempel.
Ja. Det finns oräkneliga exempel och vi behöver inte hålla oss till så pass moderna tider som britterna och Australien. Du kan gå tillbaka till gammaltestamentlig tid. Babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus. Assyriernas folkfördrivningar kors och tvärs i främre och orienten på 700-talet och så vidare. Det här är ett standardsätt för stormaktsledare och krigsherrar att ta över länder, skaffa sig arbetskraft och dessutom ha lite piskan och moroten taktik. Passar ni er inte så fördriver vi er och ger ett land åt några andra. Det är en fast inarbetad politisk tillvägagångssätt redan under bronsåldern i de här främorientaliska civilisationerna. Och sen finner vi det här i eskalerande vågor under 1800-1900-talet. Ryssarna har kört med det här hela tiden. Vi har även svenska exempel på det i Ryssland. Det mest kända är ju gammalsvensk by i Ukraina. De var fördrivna från Dagö i Estland och fick vandra hela vägen ner till Ukraina på order av kejsarinna Katarina den stora. Och då är det 1700-tal vi snackar om. Tittar du sen på efter första och andra världskriget, då är folkfördrivningar närmast rutin. Greker och turkar fördriver miljontals människor från sina respektive länder till det andra. Tyskar tvingas evakuera stora delar av Östeuropa när man har förlorat andra världskriget. Polacker fördrivs fram och tillbaka också. Tysk balter fördrivs. För att inte tala om Palestina-katastrofen. Det vi talar om 100 000 och 800 000 människor som sedan inte ens får medborgarskap i länder där de hamnar. Så sådana här folkfördrivningar tillhör tyvärr standardelementen i historien. Så när man talar om russifiering, att ryssarna gör på det sättet, då kan de vila sig mot tusentals års grym politisk tradition.
Det är ju en väldigt sorglig bild det här egentligen. Framförallt om man tittar på historiska kartor så får man ju precis den här bilden som du tecknar upp. Jag tror att jag personligen är mest berörd utan någon anledning utav den här grekisk-turkiska folkomflyttningen efter första världskriget. Alltså en samkultur får man väl kalla det för, som hade liksom pågått sedan medeltiden. Och sen idag finns det ju väldigt få spår av det.
Ja, så det är inte få människor vi talar om heller. Det är alltså 1,5 miljoner greker som får lämna Mindrasien, och där har de bott, deras förfäder, sedan långt, långt, långt före Kristi födelse. Alltså det är mer än 2000 år. Omkring en halv miljon muslimer fördrevs till Turkiet samtidigt. Och då, precis som du säger, då, de hade ju då levt i Osmanska riket sida vid sida om varandra sedan 1500-1600-talet. Mm. I vissa fall ännu längre tillbaka. Det är vi i modern tid som bestämmer oss för att dra ett streck över det här. Men det finns mycket värre katastrof om vi nu ska leta upp eländen. Jag menar, det absoluta lågvattenmärket sätts i södra Asien 1947. När Pakistan och Indien delas upp, då är det mellan 12 och 14 miljoner människor som drivs på flykt mellan länder, bara för att man vill skapa två moderna stater. Och det omgavs dessutom av våldsamma massaker samtidigt på sådana som inte hann fly. Och sen kan vi ju titta på Centralafrika, Mellanöstern. Det här fortgår ju hela tiden. Så där gör Putin vad man har gjort som stormaktsledare sedan lång tid tillbaka, men med moderna metoder, och då blir det fler nollor i de som har fördrivits. Fler miljoner människor.
Det finns ju också lyckligtvis gott om motsatta exempel. Jag tänker på finlandssvenskarna. Alltså att man kan samexistera, man kan sammansmälta.
Ja, det är ju det normala i de flesta länder förr i tiden när man saknade makt att agera på det här sättet. Och tittar du på hur de flesta nationalstaterna såg ut före 1800-talet, så finner du att det vi kallar franska och Frankrike idag, det var en mängd helt olika folk som talade sinsemellan nästan obegripliga dialekter, men som hade samexisterat i samma kungarike länge. Samma sak i Tyskland. För att inte tala om Sverige på 1800-talet, som vi gärna vill uppfatta som ett ganska homogent land. Det var det inte alls. Det var stora skillnader mellan landsändarna, vilket man gör en poäng av etnografiska undersökningar. Så det här med samexistens förr i tiden, när man talade finska i Värmland fram till 1960-talet i vissa socknar, det var normalitet innan man bestämde sig för att göra politik av det. Och politik av det har vi gjort i allt större grad i modern tid. Förr brydde man sig inte lika mycket, delvis för att man faktiskt hade behov av de här människorna.
Och från våra moderna konflikter till 1900-talets storkrig, det är Hans Holmström i Uppsala som har mejlat till historia@sverigesradio.se och skriver så här. Det hävdas ibland att Tyskland hade mycket långt gångna planer på att anfalla Sverige den 1 juli 1943. Angreppet skulle ske samordnat både från Norge och Finland, även över Bottenhavet och Bottenviken. Och samma källor hävdar att anfallet ställdes in med bara några dagars varsel. Men kan det här verkligen stämma, undrar Hans, och vet du någonting mer?
Nej. Det stämmer inte alls. Det stämmer att det fanns planer, och de var inte alls så ambitiösa. Inget skulle ske från Finland till exempel. Men däremot fanns det skrivbordsplaner på hur en eventuell med stora bokstäver invasion från Norge skulle äga rum. Vi vet vem som gör de här planerna. Det är von Schell. Han är då tysk militärledare i Norge, och han får i uppdrag Adolf von Schell, han är generalmajor, att förbereda någon sorts eventuell plan om det visar sig att det finns en risk, verklig risk, för att Storbritannien och kanske USA skulle försöka angripa Norge. Det är alltså inte Sverige som man egentligen vill kriga mot. Det är att säkra järnmalmen uppe vid malmfälten vid Kiruna. Och då måste man ta Sverige. Man vill helst inte göra det, för man kan köpa ut det via Norge. Men om västmakterna sätter in ett stöd mot Norge, då kan man preventivanfalla Sverige istället, så att man vet att man har det här. Och det här scenariot dyker upp en gång tidigare under finska vinterkriget, för då fanns det sådana planer. Då var det direkt kusligt nära att det hade blivit en brittiskt ingripande på Nordkalotten. Då hade Sverige kunnat dras in i kriget. Så det här är ett scenario som har funnits med i den tyska, alltså militärledningens planering. Och nu är det 1942 och tidigt 1943. det är redan före den här sommaroffensiven mot Sovjetunionen på sommar 1942 som ledde fram till Stalingrad, då man lägger fram sådana här skrivbordsplaner som sen finns med. Och sen under 1943 på våren så finslipas de. Och Adolf von Schell var själv medveten om att det här är helt orealistiskt, och det låter han även tyskarna förstå, alltså chefen i Berlin då. Det kommer krävas 6 divisioner med understödsförband, innan alldeles omkring 100 000 man måste man i så fall sätta in. Du kan inte göra det mot Skåne och södra Sverige, för där har svenskarna byggt alldeles för starka befästningar. Så för att det ska lyckas så får vi gå, hälften får gå genom Jämtland, angripa, ta sig in till Sundsvall, andra hälften via Dalarna, och på så ska man nå fram till Stockholm. Där kan det lyckas under förutsättning att svenskarna inte har några stridsvagnar i vägen. Så det här är en väldigt svår plan från början, och Adolf von Schell vet att de här 6 divisionerna finns inte. Tyska soldaterna i Norge, de ska framförallt kolla kusten, stoppa eventuella invasioner. Att avleda 100 000 man till att invadera Dalarna och Jämtland är helt orealistiskt. Tyska flottan, krigsmarinen, var också helt emot. Jag menar att det är inte seriöst att göra allt det här. Det kommer att göra Östersjön till en krigszon. Vi har inte resurser till det här. Och tyska armén överhuvudtaget tycker att om vi ska använda soldater till något, då är det för att kämpa mot Sovjetunionen. Där har vi fått problem nu. Leningrad i synnerhet borde vi sätta in trupperna gentemot. Så motkrafterna mot det här är oändligt mycket starkare än de eventuella planer som någon kan ha haft på att tåg över kölen. Så det här är en typisk skrivbordsprodukt, som en av många skrivbordsprodukter som generaler och generalmajorer har i uppdrag att ta fram under krig. Men som man egentligen aldrig tänker att man kommer att sätta någon verklighet bakom. Sverige var i praktiken aldrig hotat av invasion från Tyskland, eftersom tyskarna inte behövde invadera Sverige. De fick järnmalmen i alla fall.
Nej, jag tänker det, och transportera trupper genom vårt land och så vidare. Ja. Man behövde ju inte ta Sverige.
Nej, och jag tror nog att ifall Sverige hade sagt nej under midsommarkrisen 1941, den här kända krisen där Gustav V skallar hotat att abdikera och där Per Albin nästan utpressar socialdemokrater att acceptera transiteringen. Om Sverige hade sagt nej, då hade vi förmodligen inte blivit invaderade då heller. Hitler hade blivit sur, men han invaderade precis Sovjetunionen. Sverige var inte så väldigt viktigt, men man var rädd för det i Sverige. När det gäller 1943 så har man blåst upp det långt i efterhand när man tittar på de här planerna. Men alla som var inblandade, inte minst Adolf von Schell själv, han säger ju att det här var inte realistiskt. Det är så här vi gör i krig, det är vårt jobb. Men verkligheten såg annorlunda ut.
Men det verkar vara lite grann av ett sån där favorit kontrafaktiskt scenario för många svenskar, inte minst. Och man får väl varmt rekommendera Hans Alfredssons attentatet i Pålsjöskog då, som handlar precis om just det här.
Precis. Jag har själv gjort kontrafaktiska resonemang. Hur hade Sverige kunnat dra sig in i andra världskriget? Och då säger jag angående 1943, jag tar inte upp det. För det är en så pass tydlig efterhandskonstruktion där det inte förelåg något egentligt hot alls. Ska man se möjligheter för Sverige att dra sig in i andra världskriget på riktigt, då finns det bara en realistisk möjlighet som jag vill hävda att man kan diskutera på allvar, och det är finska vinterkriget. Om det hade dragit ut på tiden 2 månader till, då hade det funnits en akut risk för en västmaktsaggression för att officiellt hjälpa Finland, men i praktiken ta kontroll över Norge och stoppa malmleveranser från Sverige till Tyskland. Då hade Tyskland varit tvunget att intervenera i Sverige av rena försvarsmateriell skäl. Och då hade vi blivit indraget. Men det tror jag är det enda realistiska, kontrafaktiska möjligheten för Sverige att hamna i det läget. Sen är vi ganska säkra.
Och vi stannar kvar i andra världskriget, Dick. Det kommer mängder av frågor till oss om just den här konflikten, bland annat från lyssnaren Georg Luca, som skriver att det faktum att Tysklands invasion av Sovjetunionen inte lyckas är ju vida känt. Men innan operationen så hade ju tyskarna sett sig tvungna att invadera Jugoslavien och Grekland för att säkra sin södra flank. Och vilken betydelse hade egentligen Greklands motstånd för utgången i operation Barbarossa, undrar nu Georg. Vad säger du om det, Dick?
Ja, det här är en sån där klassiker, typiskt kontrafaktiskt. Om inte Mussolini hade varit så ubota dum att han överskattade italienska arméns styrka och invaderade Grekland och fick stryk, så hade inte Hitler behövt hjälpa honom. Då hade han sluppit avdela massa trupper ner till Balkan. Jugoslavien tar man inte bara för att Jugoslavien hade haft ett regimskifte som är vant i tyskt, utan framförallt för att det ligger i vägen på vägen ner till Grekland. Det hade blivit en månads tidigare läggning av Operation Barbarossa, och då hade man sluppit en massa jobbig lervälling i Vitryssland, och då hade man kanske hunnit fram till Moskva och vunnit kriget, och andra världskriget hade fått ett helt annat utseende. Det är så det brukar presenteras. Mm. Det här vill jag hävda är helt fel. Nu finns det säkert folk som tycker att jag sitter och besserwisser här. Helt korrekt, jag har till och med utnämnt till legitimerad besserwisser, men jag har fog för detta. Alltså, det är flera variabler man ska tänka på här. Det är inte lätt att invadera ett jättestort land och få det att fungera logistiskt och sett dessutom till sovjetisk infrastruktur. Och det märktes under Operation Barbarossa. Det är inte en snabb kontinuerlig expansion, den är en snabb ryckig expansion. Till en början gick det väldigt, väldigt snabbt, och det berodde på att Stalin hade varit dum och flyttat fram de ryska förbanden så de låg långt in i Polen istället för vid den ursprungliga försvarslinjen längre österut. Hade man flyttat tillbaka sig, så hade man haft mycket större chans att stoppa tyskarna, men nu går det snabbt. Sen visade det sig att järnvägar och vägar är ganska dåliga, det är dåligt skick, så tyskarna bromsas upp av sin egen framgång. Och då får man vänta ett litet tag, skaffa förnödenheter, planera bättre. Sen kommer nästa ryck, och då kan man ta Kiev och så vidare. Så det här tar tid även om vi räknar bort lervälling och vinter. Det är ett stort land, och även om man vinner hela tiden så tar det här några månader. Sen kommer lervällingen, man bromsas upp på nytt. Men, och det här glömmer man väldigt ofta, sen kommer en väldigt tidig vinter. Den här hemska lervällingen då stridsvagnar kör ned sig, den är inte så hemsk som man ofta vill låta påskina 1941. Och när väl vintern kommer så går det snabbt bättre för tyskarna. Inbillar man sig i alla fall, för då blir det lättare att ta sig fram. Kriget blir rörligt. Och i det läget inleder man marsch mot Moskva. Hade man kunnat göra det tidigare? Kanske. Men naturen, järnvägsnätet och vägarna sitter fortfarande där som någon sorts problem. Det som avgör att Sovjetunionen vinner kriget, det är att landet är så stort och att man har utvilade reserver långt borta i Sibirien. För Stalin sätter inte in hela sin styrka för att stoppa tyskarna. Han är rädd för att japanerna ska komma också. Vilket innebär att det finns jättemånga utvilade ryska soldater borta vid Mongoliet. De kan flyttas åt väster när som helst egentligen, och sättas in som någon sorts backup-trupper, och det är precis vad som sker. Ponera nu att Hitler hade varit snabbare, att man hade löst de här problemen med järnvägar. Då hade Stalin varit tvungen att fatta det beslutet tidigare. Och då hade det kommit in en massa tyska soldater kanske i oktober-november och inte november-december. Vi hade alltså fått en tidigare läggning av det scenariot. Lek nu med tanken att Hitler klarar av det också, vilket är osannolikt, för ryssarna var väldigt, väldigt många. Ja, då hade vi haft en stor industriell uppbackning bakom Moskva. Mängder av industristäder hela vägen in i Sibirien som ryssarna kan vila sig mot, och där deras industriella kapacitet inte hotades det minsta av Operation Barbarossa, inte det läget. Och så hade det kunnat fortsätta. I slutänden så var det här ett mission impossible. Då hade varit tvungen att gå in och ta landet mycket snabbare, helst med japansk hjälp. Då hade du kunnat vinna. Men som det ser ut nu så har en månad fram och tillbaka tror jag inte hade gjort något större i sammanhanget. Långsiktigt sett så kom dock det här Balkanäventyret att få mycket stora konsekvenser för tyskarnas möjlighet att frigöra trupper. Och det berodde inte på erövringen av Jugoslavien och Grekland utan på gerillakriget. Grekerna och ännu mer jugoslaverna var mästare på att dra sig tillbaka till bergen och bli en riktiga pain in the ass för Wehrmacht. Och det satte av trupper. Och de kunde man ju inte använda någon annanstans. Och sett ur det perspektivet så var det här Balkanfälttåget 1941 ett stort strategiskt misslyckande för Tyskland. Man behövde inte länderna, och sen fick man binda upp trupper där helt i onödan.
Och det här som du säger om Moskva, alltså jag tänker på Napoleon, han kom väl i princip ändå hela vägen dit men vann ju ändå inte sitt krig. Alltså så viktigt har det inte varit.
Nej, hade Napoleon kunnat göra om det här så hade han gått mot Sankt Petersburg istället och försökt få fram en förhandlingsfred i ett tidigt läge, vilket säkert hade gått. Men hela den här idén med att kämpa mot hela det gigantiska ryska imperiet, där besegras då av geografin och av det faktum att det finns massor av ryssar som du inte ser i början. Och det lurar Karl XII, det lurar Napoleon och lurade Hitler fullständigt. Onödiga misstag, men tack och lov misstag. Vi hade inte velat ta en segrande Hitler.
Och så ska vi från den mest ikoniska av våra moderna konflikter till antikens mest välkända, tror jag. Vi ska till det trojanska kriget och det är Per-Inge Olsson i småländska Transjö som har en rak och enkel fråga. Har verkligen trojanska kriget ägt rum eller är det en myt skapad av Homeros i Iliaden? Ja du Dick, det är nog många som har funderat på det här.
Ja. Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De har bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akaier. Akaier är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner minst inte om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris, den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helen och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i 3 decennier och vållar hettiterna stora problem. Mm. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan Grekland och Hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade, hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är det vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån, med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland. Vissa, till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland, för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Lek vi med den tanken, så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där. Vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också. Så slut summarum av allt det här då, summa summarum, ja, det har ägt rum krig i Troja. Ja, vi vet att det ägde rum just då vid ungefär den tidpunkten, och vi har namn på folk som tycks dyka upp i samma namnform eller ett snarlik namnform i Iliaden och Odysseen. Så det fanns en verklighet bakom, men närmare än så kommer vi inte. Vi kan inte säga att ja, Achilles har funnits, ja, Agamemnon, och han rövade Helena. Dit kommer vi inte. Men krig där, ja, och så har man då bearbetat minnet av det här kriget i form av Iliaden och Odysseen.
Det här är Vetenskapsradion Historia, vårt traditionsenliga lyssnarfrågemaraton, där historieprofessor Dick Harrison svarar på lyssnarnas egna frågor om historia. Hur känns det i benen och i rösten kanske, Dick? Du har några kilometer kvar.
Ja, jag klarar mig.
Och vi håller oss kvar i en historiefråga som också rör sig nära sagornas och dikternas värld kanske. Martin Toresson i Tibro undrar över sagornas alla torn. Har de egentligen några historiska förlagor? Han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår, han tänker på trollkarlar i Magiska torn och på Tolkiens alla torn i sina böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår riktiga historia, och finns det någon koppling kanske mellan sagans torn och de historiska tornen, Dick?
Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar, eftersom de dyker upp i kulturlandskapet, i regel i ruinskick idag, och då får jag gärna frågan varför ligger det i ruiner. Och är man då i västra Tyskland, så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för mått, och sen så reser ett högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här, utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter, så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Mm. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone betacka decennier, kanske 100 år, antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga, antikverade rester av det förflutna. och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta tårn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja då är tårnen de perfekta kvarlevorna. Så tornen går från att ha varit det viktigaste i hela försvarstänkandet till att bli de gamla romantiska ruinerna som det är roligt att berätta om, som minner om någon sorts förfluten sagotid. Därav alla de här tornen.
Vi har kommit till de sista 100 metrarna, Dick, sista frågan på årets lyssnarfrågemaraton. Och som vanligt så är det många lyssnare som är intresserade mer specifikt av din egen personliga syn på historien. Nu är det lyssnaren Erik Wiklund som konstaterar att det finns många såna här what-if-frågor i historien. Vi har varit inne på det redan, alltså frågor som handlar om en historia som inte har hänt men som hade kunnat hända. Vad hade hänt kanske om Hitler dött i första världskrigets skyttegravar, eller vad hade hänt om Karl XII hade slutit fred redan 1706 och räddat det svenska stormaktsväldet kanske då. Men, undrar Erik, vilken är din, Dick, egen what-if-favorit?
Ja, då söker jag mig inte så långt tillbaka som till Karl XII, för det finns ju längre tillbaka vi kommer, desto fler variabler blir det som vi har svårt att kontrollera. Det finns så pass många saker som hade kunnat hända där som det är svårt att kvantifiera eller sätta någon kvalitativ stämpel på. Men om vi hoppar fram till 1800-talet så har jag ett antal fullt trovärdiga anakronistiska scenarier som mycket väl hade kunnat äga rum. Till exempel om vi håller oss till Sverige, freden i Tilsit 1807, Napoleon och Alexander blev kompisar och sen invaderade ryssarna Finland. Det menar jag hade kunnat undvikas om vi hade haft en smartare politik, handels- och utrikespolitik. Vi gav i princip, sa Alexander, fritt fram att invadera. Det hade vi inte behövt göra. Vi var beroende av Storbritannien för vår handel, mycket beroende, framförallt järnmalmsexport, och det här retade Napoleon, och eftersom vi inte lydde honom så fick tsaren invadera. Vi hade kunnat bryta banden med Storbritannien och överlåta åt smugglare att ta hand om det här. Det gjorde vi några år senare, så det var fullt möjligt att göra det. Vi hade kunnat föra en mycket mer fransk och ryskvänlig politik så att det i praktiken inte gick att attackera oss. En enkel allians hade kunnat slutas. Att vi vet det beror på att det gjorde vi några år senare i alla fall. Och då hade vi sluppit att bli invaderade, och för Finland hade blivit kvar inom svenska rikets gränser. Det hade mycket väl kunnat ske. Sen om ryssarna hade tagit Finland senare, det vet det tusan. Men att vi hade kunnat slippa det kriget, det är jag helt säker på. Mm. Det finns alltså ingenting som tyder på att vi inte hade kunnat hålla kvar Finland. Sen om vi tittar på mer världshistoriskt så har jag ett favoritscenario. Som vissa har sagt att här är du ute och cyklar, Dick, det hade blivit krig i alla fall. Men det tror jag inte, inte nödvändigtvis. Och det är Sarajevo 1914. Det hade räckt med att Leopold Lojka, chauffören i Franz Ferdinands bil, hade blivit informerad om att nu ska man direkt till sjukhuset för att titta på dem som hade sårats, och inte trott de skulle köra den vanliga vägen. Då hade han inte behövt bromsa in utanför ett café där Gavrilo Princip sitter och är sur för att man har misslyckats och mörda ärkehertigen. Upptäcker ärkehertigen, rusar fram och skjuter ihjäl honom. Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut. Då menar folk att det här Österrike ville invadera Serbien. De hade provocerat fram en konflikt i alla fall. Nej, så enkelt är det inte. Du behöver ha en god orsak till varför. Ja, men det var stormakterna var ju så tätt på varandra, och det var koalitioner och var imperialismens kapplöpning. Det hade ändå triggats. Inte nödvändigtvis. Sådana här konflikter vilar på enskilda individers beslut. Får de inte möjlighet att fatta beslut som triggar igång en konflikt, så kan du inte trigga igång konflikten. Då blir det regionala maktkamper istället för diplomatiska lösningar. Vi har många sådana exempel under den här långa fredsperioden mellan 1871 och 1914. Det hade man kunnat få till stånd här också. I nästa skede, nu snackar vi 20-talet, 30-talet, då hade med mycket stor sannolikhet utveckling mot demokrati, som var fullt igång vid den tiden med allmän rösträtt och allt det här, förändrat både det tyska och kanske även det ryska samhället inåt. Och då hade vi fått det svårare att få generaler och politiker att förklara krig. Och då hade vi kunnat slippa väldigt mycket 1900-tals elände. Det är åtminstone en fullt realistisk utveckling. Så ska vi hitta på en kontrafaktisk urkatastrof som jag skulle vilja rätta till om jag hade en tidsmaskin, så hade jag berättat för Leopold Loika, kör raka vägen till sjukhuset.
Precis.
Ja. Och vem vet, vi hade kanske sluppit Hitler, förintelsen, första världskriget, andra världskriget och en massa annan skit.
Fint att tänka på idag i alla fall. Och det här säger alltså Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som sprungit sig igenom ytterligare ett lyssnarfrågemaraton här i Vetenskapsradion Historia. Nu är det dags för sommarlov snart, Dick. Vad ska du göra för skoj i sommar?
Ska förmodligen ut och resa. Vi har inte bestämt än vart vi ska ta bilen. Nej. Men troligen, ja, kanske kontinenten, kanske Storbritannien, kanske Norge. Vi får se vilka vägar som öppnar.
Härligt och glad sommar.
Tack så mycket. Glad sommar själv.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.